Det här är politikens frågepodd.
Idag om Magdalena Anderssons okänslighet.
Tack herr talman, alltså den nivån på frågor är ju bara för bedrövlig.
Två lyssnare har skickat in frågor på samma tema. En lyder: varför kommer det ofta politiker till ett ställe där någon mördats för att vara framför kameror? Varför är de så okänsliga när de konfronteras av de anhöriga? Egentligen är det här en fråga om alla politiker oavsett parti. En annan frågeställare som heter Mattias formulerade lite mer rakt: varför är Magdalena Andersson så okänslig?
Och det här kommer ju efter att Socialdemokraternas partiordförande, som så många andra politiker, åkte ut till Skärholmen efter att en 39-årig man hade mördats framför ögonen på sin son för att han sa till ett gäng.
Enligt de uppgifter som finns nu, vi vet ju säkert att pappan sköts ihjäl framför sin son. Sen vet vi inte exakt händelseförloppet än så länge.
Ja, och då utspelade sig följande reaktion.
Jag gick och pratade,
jag stod och pratade med några unga tjejer där och då. Hade jag vetat att du var syster hade jag naturligtvis kommit fram till dig. Jag förstår att du är. Och besviken. Ja.
Kan du förklara vad ni gör här? Nej, alltså på riktigt, vad ni gör här.
Nej,
på riktigt.
Jag vill komma hit och prata med människor som kom hit till den här manifestationen. Jag fick höra om den i eftermiddags och tänkte att då kommer människor att samlas. Så vill jag gärna vara där och prata med människor.
Utom de närmaste.
Jag visste inte att vi var de närmaste.
Vi var även på din debatt när Adrianas mamma frågade vad ni ska göra åt våldet. Mm. Och vad hände efter debatten när kamerorna dog? Du kom inte fram till henne. Du beklagade ingenting, visade inga känslor. Och när var det här? Ett år sedan? Ja. Vi ställde frågan och nu är min bror död.
Och här hör vi alltså då systern och hennes man, så svågen till den mördade som var på plats. Och sen tas det också upp en tidigare incident, nämligen i valrörelsen när Adriana, 12-åringen som blev mördad, hennes mamma var med på en debatt och ställde frågor till Magdalena Andersson. Och det här visar sig att systern är alltså bästa kompis med Adrianas mamma, och det här är ju en ganska hemsk slump att båda de här två väldigt uppmärksammade fallen kopplas ihop på det här sättet.
Hemskt på det sättet, och liksom, för politikern Magdalena Andersson så är det sämsta tänkbara liksom, scenario. Här finns ju uppenbart en irritation sen tidigare.
Det finns ju, Adrianas mamma, hon spred ju i valrörelsen det här klippet med Ebba Busch. Jag vet inte om ni minns det. Det var från en annan valdebatt i TV4.
Magdalena Andersson, du får svara på det.
Hur kan du se mammorna i ögonen?
Ebba Busch.
De mammorna som begraver sina barn och inte svarar på detta.
Och kräv. Du kan titta på
Ebba Busch.
Ja, här står Magdalena Andersson med något av ett stenansikte medan Ebba Busch har det här utbrottet och programledarna försöker stoppa henne för att hon har väl tagit ordet fast det inte är hennes tur.
Var det med den här arenamusiken också? Som att det var en
hockeymatch? Alltså, jag tror att den är tillagd i efterhand i det här TikTok-klippet. Men det var ju lite den stämningen. Det var ju ett sånt gladiatormiljö under den här debatten. De stod sig mitt på en scen.
Perfekt fråga att diskutera gladiatormiljö.
I alla fall, det finns ju mycket, mycket att bena i här. Jag fastnade vid en sak som Magdalena Andersson sa i, alltså hon fick frågor av Aftonbladet sen om varför hon, alltså hon fick kommentera det här, den här interaktionen med systern. Och då sa hon så här: man vet ju inte, man vill ju inte heller tränga sig på. Och då tänkte jag att det där är, apropå kulturer som vi har pratat om mycket sist nu, det där är ju ett väldigt svenskt sätt att förhålla sig till trauma och sorg. Och det gör man nästan ingen annanstans, nästan inte i någon annan kultur där man tänker så här, nej, jag ska inte störa de här som har det så jobbigt. Och jag vet, jag var en gång på en föreläsning på en ett grävseminarium, en journalistkonferens med Diamant Salio, där han berättade om sina arbetsmetoder. Han har ju skrivit väldigt mycket om gängkriminalitet. Och då berättade han att han brukar ofta åka då, om det har varit någon skjutning eller så, så brukar han åka till den platsen dagen efter. Och då är det nästan alltid så att människor samlas. Och att det är någon form av minnesstund, eller att man, ja, men man träffas någonstans och familjen är där. Och att det är väldigt viktigt då att just beklaga sorgen och prata med dem på ett annat sätt än vad man kanske är van vid i svensk kultur.
Jag tänker verkligen bara på när någon ska säga, om någon säger så här, någon har dött och sådär, att bara säga så här, jag beklagar, att det känns så här, är det en direkt översättning av något engelskt? Jag känner mig så främmande för att det låter så här, jag låter inte autentisk om jag bara ställer en sån fråga, så jag, man liksom så här, det här är fruktansvärt, eller liksom, du vet, eller så kommer man för långt och bara så här, hur nära stod du din pappa egentligen? Liksom, mm. det är svårt, vi har det verkligen inte naturligt i oss, eller jag har det i alla fall inte.
Nej, men det här är ett kärt ämne för mig som jag brukar återkomma till, för jag har ju förlorat ett barn, så jag mött den här svenska liksom taffligheten väldigt nära, och ibland, som ibland känns iskall, för att människor är livrädda för att göra fel, så därför gör man
istället ingenting.
Ja, men som sagt, för de allra flesta är det helt otänkbart och också helt ofattbart. Alltså det blir en kränkning istället. Och det, ja, men jag tänkte på det när hon sa det där. Man vill ju inte tränga sig på, men jag tänker också, eller när jag pratat med andra partier, jag pratat på Sverigemötet en del med folk, med moderater om detta, och de var bara så här, vad har hon för folk omkring sig? Hur kan de inte ha tagit reda på att familjen är där? Hur kan de, alltså ofattbart att man hanterade på det sättet till dem.
Det här filmklippet, måste man ju säga, är ganska förödande för politikern Magdalena Andersson. Det finns ju så att säga ett skäl till att Sverigedemokraterna nu kör den här snutten eller delar av detta som betald reklam i sociala medier. Så bra tyckte de det var för dem. Så man får ju också konstatera att hela händelsen politiseras väldigt liksom snabbt.
Och det är ju någonting som låter väldigt cyniskt med politiker åker dit just. Är det för att de ska få ett photo op? Är det?
Ja, men ja. Den där förstår inte jag.
För då förstår inte kritiken.
Jag tycker den bygger på en missuppfattning eller feluppfattning. Jag tror, och jag har inte pratat med, det var jättemånga politiker som åkte ut i Skärholmen. Jag har inte pratat med alla dem. Jag tror inte att så många av de politiker som åkte ut i Skärholmen hade bilden av att nu ska vi ut och vinna väljare eller få sympatier. När man åker till den där sortens platser som politiker, så är det ju i hög utsträckning för att visa någon form av sympati och för att få skäll. Mm. Alltså, kommer ni ihåg Carl Bildt i Rinkeby 1992? Det gör ni inte, för ni kommer bara ihåg Birgit Friggebo.
Jo, vet vad jag skulle vilja säga det, för att faktiskt det fanns ju en annan person, Gunnar Strömmer, som var där.
Ja.
Och etc-journalisten Max V.
Karlsson.
Precis. Han hade, precis som när det här liksom klippet på Magdalena togs, så la han ut massa foton på typ hur länge Gunnar Strömmer var där, och att han bara, det lät precis så här, han tog emot skäll och tog emot skäll och tog emot skäll, men det blev inte liksom samma virala klipp på honom. Men det var faktiskt några på Reddit eller Sweden undergruppen som uppmärksammade just det här klippet. Jag var lite, först tänkte jag så här, lite cyniskt så här, typ att det gick bättre för Moderaterna än för Socialdemokraterna i just hanteringen utav den här incidenten. Men så såg jag på Reddit, så var några så här upprörda, titta vad dålig Gunnar Strömmer är, han får också skäll.
Okay.
Men då väldigt snabbt, den första kommentaren är, nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger We Shall Overcome. Och då säger du, ja, nu är du på Birgit Friggebo på den här nivån.
Just det.
Men då redan snabbt så kommer den näst mest uppduttade kommentaren, Det här, nej, men titta igen på videon ifrån Rinkeby. Finns många
min... Det här är en video med Gunnar Strömmer som pratar med människor.
Nej,
Rinkeby-videon.
Ja. Precis, att de kommer, då börjar de länka Rinkeby-videon att så här, nu ska vi tänka på det här. Och sen så pratar de om att gud vad mycket konstigt så här, liksom, att de kommer i en limousin och så blir det en diskussion, är det en limousin eller en Volvo, jag vet inte vad. Då säger en person i alla fall
Nu ser vi alltså Henrik i tumskrollar Reddit kommentarer.
Ja.
Live.
Jag har aldrig tänkt på vilken avancerad svenska Bildt använder. Inget fel med det. Men kanske inte när man pratar med folk som inte har svenska som modersmål. Gråt emoji.
Nej. Skratt.
Skratt.
För det finns ju också, det är ju en förmåga som politiker att kunna ta emot skäll eller föra en diskussion som utgår från att jag kanske inte ska vinna den här debatten jag har med en vanlig människa på Skärholmens torg eller i en Folkets hus i Rinkeby. Utan poängen här är kanske att jag inte ska att jag ska mer ta emot. Och det som hände då, som ju Reddit-kommentatorerna uppenbarligen också har in och nosa på 92, när det var Lasermannen-skjutningar och sådär, var ju att Birgit Friggebos sång, det var ju ett försök att rädda statsminister Carl Bildt som inte riktigt hade förmågan till det. Han hade ett annat språk, så att säga.
Hur lät det?
En sån här motsatsernas dynamik i detta tidigare så enhetliga svenska samhälle. En friktionsyta uppstår förvisso. Men det är denna motsatsernas fredliga dynamik som i mitt sätt att se betyder oerhört mycket för att vitalisera det svenska samhället.
En friktionsyta uppstår förvisso. Det är väl en friktionsyta också som uppstår mellan politiker och de vanliga människorna, medborgarna så att säga.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Jag var inte i Skärholmen, men Max V. Karlsson var ju som sagt där hela dagen, alltså dagens ETC rapporten, och jag DMade lite med honom och han var väldigt generös och skrev så här: om du har någon fråga, säg till, så ska jag liksom, så han live-rapporterade lite till mig i DM, och då skrev han att jag frågade nämligen honom, är de lika arga på nuvarande regeringen eller särskilt på Socialdemokraterna, och då svarade han, de är lika arga på bådas politik, knapphändigheten och det politiska fluffet, men de är mycket mer nöjda med hur nuvarande regering lyssnar. Och att den här svågen ska ha pratat om att Ulf Kristersson vid ett tidigare tillfälle kommit fram till Adrianas mamma och velat prata och lyssna väldigt länge. Det här kanske var samma debatt då, för den debatten var ju mellan Kristersson och Andersson. Medan Magdalena Andersson inte hörde av sig. Och att Gunnar Strömmer pratade med 50 personer tills Säpo höll på att storkna.
Jo, men det där, ja, vi har ju inte hört de enskilda samtalen mellan Ulf Kristersson och de här anhöriga, eller för den delen mellan Magdalena Andersson och det. Men man kan ju föreställa sig att Ulf Kristersson, som har social skills, kan relativt sett vara skicklig på den typen av samtal.
Det är den andra sidan av minglet alltså.
Av mingelministern.
Det är lite morbid att säga här, men alltså, mingel som mingel.
Gud. Nej, men Magdalena Andersson är ju inte småpratets mästare och kanske inte heller den med varmast utstrålning.
Och jag kanske har fel förväntningar, men när jag såg det där klippet i första tillfället så var jag förvånad. Positivt förvånad, och hennes vägnar så att säga. Tänk att hon klarade det så bra. Hon fick inte ett Anders Borg liksom aggressivt utfall för att någon hade ifrågasatt henne. Någonting hon hade gjort fel tidigare. Det hade ju annars mer legat i linje.
Alltså, hade hon fått det i den situationen hade hon väl fått avgå som partiledare.
Sannolikt, säkert. Det hade inte varit otroligt. Så kände jag. Alltså för det är ju olika typer av politiker och olika typer av personer här. Och där är ju Magdalena Andersson lite mer som Anders Borg. Ja, vi kan battla om tabellen om du vill. Kom då.
Jo, men hade de ifrågasatt hennes budgettabeller så kanske det hade varit en annan sak.
Men hon vände ju lite ilskan mot media, som jag höll på att säga, en skicklig politiker, eller kanske också relevant i den här situationen, och säga så här: nu är inte ni med och är en del av lösningen, utan när ni står här och ska klippa en, då blir ni problematiska. Och...
Så kan man ju känna, men då kanske man inte ska skicka ett pressmeddelande innan man åker.
Ja, nej men, eller precis, så är det också dubbelt, att ibland kan ni fota och sen så får ni pausa lite och fota. Och det är lite samma sak, Ulf Kristersson har ju också haft tonen, tycker jag, när han pratade om det, att han kan bli lite arg på journalisterna, och då kanske när vi kommer till så här policyfrågor, att så här, ni vet ju lika väl som jag att det går, det finns liksom, det är ju väldigt dåligt att bli arg på de som är arga och upprörda, förbannade, förkrossade, ledsna. Utan då är det väl bättre att ta det på en slagpåse som också kan ta det, nämligen media.
Oisin Cantwell var kollega på Aftonbladet. Han åkte ju till skjutningen i Norrköping, om det var dagen eller några dagar efter, och skildrade då tomheten. Dit var det inte så många som åkte.
Alltså men då menar han pressen, eller var det en massa människor som var där på plats?
Han pratade med någon människa, jag tror han menade just politiker, men inte heller så många kameror.
Enligt internet var centerledaren Muharrem Demirok där.
Han bor ju där typ. Så.
Ja, men det jag tänker med det där okänsligheten, det här är väl kanske inte svar på frågan, om frågan är varför är Magdalena Andersson så okänslig. Men det är ju att i grundsituationen, så de politiker som åkte dit hade nog inte förväntan att de skulle göra succé. Det är inte därför man åker dit. Däremot så var det ju en politiker, en ledande och framträdande och mycket viktig politiker i Sverige, som inte åkte dit. Jimmy Åkesson. Det gjorde han inte, enligt Sverigedemokraternas presstjänst, för att han satt i ett flygplan. Men man sa också, när jag ringde och frågade om just detta, att det hade han nog inte gjort oavsett, för vi håller inte på och gör sådana saker. Istället så agerade ju Jimmy Åkesson på internet, på sociala medier, där han skrev ett antal inlägg där han gav uttryck för det första för, liksom, för sin frustration, och också lanserade egentligen ny politik. Alltså, nu får det vara slut, skit i alla internationella konventioner, jävla fullt krig mot det här. Fritt citerat ur minnet från mig då. Och det där är så spännande, för att de som åkte dit blir anklagade för att fiska väljare. Fast det är helt misslyckat, uppenbarligen, för de flesta av dem. Och medans det Jimmy Åkesson gör här är ju att använda den här händelsen och bilda opinion utifrån den för en annan politik än den politik som regeringen redan för. Och den politik som regeringen redan för är ju den politik som det största partiet i regeringsunderlaget, alltså hans eget parti, är ansvarig för. Och har signerat i ett avtal på Tidö slott. Alltså, en politiker som hamnar i ansvarig ställning i en sån här situation säger ju 9 fall av 10. Det är för jävligt, hemskt. Men nu har vi satt de här lagändringarna i rörelse. Och vi satsar så här mycket pengar på det här. Det kommer bli bättre när de här reformerna får verka. Vi kommer lösa det här. Det säger inte Jimmie Åkesson, fastän han är största partiet i regeringen, alltså i den faktiska regeringen. Inte de som har ministerposterna, men de som bestämmer politiken.
Och då är ju frågan så här, ska det vara högre ansvarsutkrävande på hans policy? Där det kanske också kan ses som det positiva, att förutom att han också på ett annat sätt ger utlopp för många människors frustration, eller blir en plats där ilska kan kanaliseras, att han försöker då väldigt improviserat att försöka sig på policyutveckling, om det finns människor som känner så här att, ja, men de här sakerna, om det inte hjälper, då måste ni börja prata om fler saker. Vad
ja,
är det?
Ja, precis. Och det, alltså, jämför Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson här, så är det ju, så att säga, Ulf Kristersson blir ju den ansvarige för allting, medan Jimmy Åkesson flyger fritt från ansvar, fast majoritetsförhållandena i riksdagen inte talar för det. Det är ju Jimmy Åkesson som är det största partiet, och det partiet som under förhandlingarna på Tidens slott vann avgörande segrar just på rättsskipningsområdet och på migrationsområdet. Men han klarar sig ur det. Så den som skickligt hanterar den här situationen, om man pratar vinna väljare, är ju Jimmy Åkesson, ingen av de andra.
Vi får väl se om Jimmy Åkesson får en annan roll i en annan regering, så kanske han också måste stå och få skäll utav väldigt besvikna, arga och helt uppgivna människor. Har du en fråga som du vill att politiken ska svara på, så mejlar du till
politiken@svd.se.
Grupparbete.
Du har lyssnat på Politikens frågepodd. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare Lisa Irenius.